Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Spelet vi har spelat idag heter Rear Window, ett spel för 3-5 personer baserat på Alfred Hitchcocks film med samma namn. Spelet är också utgivet av Prospero Hall. Vi som har spelat spelet heter Jens,
Kalle
och Åsa.
Och innan vi dyker in i vad vi tyckte om spelet, hur det går till och alla de frågorna, så tänkte vi kunna börja svara på frågor om oss själva. Vilka vi är, varför vi gör det här och...
Ja, tanken med podden kanske?
Tanken med podden. Åsa, vill du liksom kicka off? Vi kan ju också säga att Åsa har en, vad vi hoppas kommer vara en tyst kollega i podden i knäet. Nämligen den lilla hunden Tusse.
Mm. Så han står, så om ni hör konstiga ljud så är det inte jag. Utan nej, jag kommer skylla på hunden oavsett.
Det är en liten gremlin som är med i knäet där.
Som vi har gett vatten tyvärr. Ja, precis. Man kan väl säga vår resa, hur hamnade vi här framför mikrofonerna? Det är kanske det. Jens, du och jag, vi upptäckte ju brädspelet tillsammans när vi pluggade ihop.
Ja, precis. Jag har ju haft en... när jag växte upp så hade vi liksom spelkvällar varje fredag där vi körde typ... Gammeljäddan och sen Nya geni. Och sen hade jag ett jättelångt uppehåll tills dess att vi liksom genom gemensam kompis Martin Persson Lind, som alltid är någon form av svävande gudsfigur, höll jag på att säga, i våra sammanhang. Det var han som liksom förde ihop den gruppen som sen bildade spelföreningen Smash, där jag var ordförande i föreningens start och Åsa, du är ordförande nu.
Precis, så att det var vi startade den tillsammans med några andra, kan man väl säga. Mm. Du var första ordförande och jag är kanske den sista, vi får säga.
Den eviga ordföranden.
Den eviga ordföranden. Och in på våra spelkvällar så gled väl du, Kalle?
Ja, jag började dyka upp på Smash föreningskvällar när jag flyttade till Huddinge. Av en slump i stort sett i samma byggnad som ni hade i den spelkväll.
Ja, och det kanske vi ska säga också, att spelföreningen Smash hänger i Huddinge. Passa på och liksom puffa lite för det. Mm. Och Jens, du slutade väl som ordförande lite samtidigt som du började jobba på Dragon's Lair?
Ja, precis. För att liksom, efter studierna så gick jag in i en utbrändhet och då var brädspelandet ett väg tillbaka. Och... efter ett tag så insåg jag varför jag inte bara jobba med det jag tycker om. Så då gick jag in på en Dragon's Lair och frågade hur gör man för att få jobba här. Och då sa Johan...
Le snällt, sa han.
Ja, men typ det. Liksom ställ inte till med något problem. Och sen på den vägen var det typ.
Han läste av Jens direkt.
Ja, precis.
Here comes trouble.
Precis. Och sen en dag så skrev du till oss, Jens, och sa... Men vi spelar ju ändå ibland. Ska vi inte prata om det också?
Ja, men precis. För det är ju egentligen det vi gör, vi tre. Vi ses, spelar ett spel och sen snackar vi om spelet. Och liksom försöker dissekera vad vi tyckte om. För och nackdelar med spelet generellt.
Och då tänkte du att ställer vi en mikrofon framför de här galningarna och trycker på play så har vi en podd.
Yes. Ja. Liksom halva slaget var redan vunnet innan vi skaffade mikrofonerna. Sen var det bara att komma på namnet och introt och det snodde Kalle ihop rätt snabbt.
Ja, just det.
Efterspelet tycker jag är väldigt starkt. Mm. Eller ja, nu sitter jag och tooting my own horn eller vad det heter. Men efterspelet är ett bra namn tycker jag. Ja. Det är roligt.
Vi är lite partiska kan man säga.
Ja.
Ja.
Precis. Så att, och det här är vårt första avsnitt.
Det här är första avsnittet.
Så vi, hela upplägget helt enkelt. Vi spelar ett spel. Sen får ni lyssna på det. Vad vi tyckte. Och vi har lite tankar kring både... Vi tänkte att vi ska gå igenom lite vad vi tyckte var bra med spelet. Vilka spelet passar för. Hur man vinner och förlorar. Och lite för- och nackdelar.
Jag försöker liksom vända ut och in på vissa aspekter av spelet.
Och så får vi se om vi vill... efter känsla kommer vi kanske ge betyg beroende på vad vi har för feeling.
Ja, dagsform.
Baserat på dagsform. Skalorna för betyg har vi också en känsla för att även det kommer att bero på dagsform.
Ja.
För att det har vi försnackat lite och känt att vi inte har givna skalor riktigt.
Nej, jag kommer ju vara den tråkiga traditionalisten som kör 1-10.
Och jag kommer vara känslomässig, känner jag.
Ja, jag landar väl också där någonstans i att jag har en tendens att ge betyg till spel matbaserade betyg. Hur mycket är det här som en mat har visat sig? Det är ingenting som jag har valt, utan det är något jag har upptäckt. Jag har ätit inför poddinspelningen idag, så det kanske inte kommer vara en lika stor faktor som vanligt då.
Med andra ord så ger Jens betyg efter hjärnan, jag efter hjärtat och Kalle efter magen.
Ja, vi fyller in alla liksom patos begrepp där, känner jag.
Mm. Ja.
Men det spelet, om vi nu ska hoppa vidare in i spelet.
Om vi går vidare från oss.
Precis.
Till spelet.
Jag tänker att vi kommer ha mycket tid att lära känna oss under tiden vi gör det här.
Jag kom på en sak som kanske är relevant.
Vilken?
Vad vi tycker om för typ av spel. Så att lyssnarna har en känsla för vad vi utgår ifrån med hjärtat och hjärnan och magen.
Åsa, konfliktspel?
Ja, eller så här. Om jag får presentera mig själv så skulle jag säga att jag gillar temaspel. Om du skulle presentera mig igen så skulle du säga att jag gillar konfliktspel.
Med tema i?
Ja.
Så, för att inte säga schack.
Nej, precis. Det är inte schack. Utan det är något tematiskt. Jag gillar också mycket spelarinteraktion. Jag skulle säga spelinteraktion. Du skulle säga konflikt. Så jag gillar temaspel med mycket spelinteraktion. Gärna kooperativa spel. Där man kan förlora på 12 sätt och vinna på 1. Det tycker jag om. Det peppar mig.
Ja. Och Åsa, om du ska gissa vad Kalle tycker om för spel då, så kör vi lite rundgång på det här.
Mm. Jag säger att Kalle är lite fyrkantigare än mig. På hur rund man tycker att jag är i och för sig.
Ja.
Men jag Åsa, tror också...
Bara som en sidospår, en av de första sakerna som Åsa använde för att beskriva mig, det var rund och cirkulär.
Ja.
Vilket jag tog som en liten backhanded compliment. Jag vet inte...
15 år senare, jag får fortfarande höra det här. Jag vill bara påpeka det. Så att det var ju bevisligen misstag. Så jag kanske inte ska kalla dig fyrkantig. Här, Kalle. Men jag tänker...
Det är taget.
Ja, men lite... Jag tror att du inte är allergisk mot ett tema i och för sig. Men lite längre spel, mycket är kanske så här komponenter och djup.
Ja, det skulle jag säga är ganska pricksäkert. Men det är liksom en träff på en väldigt stor tavla också.
Jag tog nog lätta poäng där.
Bärsa spel.
Som ett horoskop.
Bärsa spel kan vara bra. Men går väldigt mycket igång på presentation också. Jag tycker bäst om spel där andra låter mig vara med. Och så har jag en tendens att gilla spel. Det här är ju lite beskrivande av min relation till medpoddare också då. Där Jens... jag gillar i regelspelen. När jag kommer in på Dragon's Lair och Jens säger... Jag tror att du kommer gilla det här. Så gör jag oftast det.
Så
min smak börjar oftast i den änden av bordet.
Så Jens var den som skulle ha gissat på din spelsmak, inte jag?
Han är den som inte hade kunnat gissa, för han är med och skapar den.
Det är ju också för att vi tycker om väldigt mycket samma typ av spel.
Ja, det tål att tilläggas.
Och då, Kalle, då kanske vi som ska dissekera vad Jens gillar för spel.
Ja, vad har ni för gissning?
Nu tittar han utmanande på mig, Jens.
Ja, för vi har ju ändå spelat, som sagt, tillsammans i snart 15 år.
Ja.
Och jag har spelat med dig i, om jag säger, kanske 5-ish år. 5-7 år.
Ändå tror jag att Kalle skulle gissa bättre än mig. Och det kommer jag skylla på att jag har varit med under din spelutveckling.
Alltså, ja, precis.
Det kommer jag skylla på.
Jag har inte lika mycket formkurva att titta på.
Precis.
Jag vet ju med säkerhet att Jens och jag har gemensamt. Och det är väl kanske inte en typ av spel. Utan det är kanske en typ av spelförvaring. I att vi båda entusiaster när det gäller ett bra tråg. En bra, vad säger de? Insert, som kidsen säger. Bra förvaring i brädspel är en passion som jag delar med Jens.
Ja, för det gör ju att spelarna är lättare att liksom få till bordet.
Ja.
De blir mer lättspelade. Och då, jag menar, de bästa spelarna är ju de man spelar.
Precis.
Generellt.
Och jag tror att jag och Jens, att det är lite det vi har gemensamt i våran spelsmak. Att vi tycker om att spela spel. Att det är det roligaste med spelen. Sen om det är beige eller neonbrunt. Eller om det är konfliktstyrt. Jag säger inte att det är obetydligt, men jag säger att det är av mindre betydelse än att det är ett spel som faktiskt kommer till bords.
Ja. Hur ska du beskriva det själv då, Jens?
Men, först vill jag bara säga att jag tycker om beskrivningen neonbrunt. Den var stark. Men spelarna som jag liksom oftast dras till, det är de med relativt få sidor regler. Jag börjar liksom tröttna på regelböcker som är så här 25 plus sidor långa. Så de får gärna vara kortare än så. Men sen får de också gärna innehålla en hel del liksom motorbyggande, interaktion på kartan, interaktion spelarna emellan, men kanske inte konfliktdriven sådan. Utan man ska märka att man spelar med någon annan, men man behöver inte liksom kunna sabba och hålla på och förstöra för dem. Typ så.
Jag kom på det också, att det där med mekaniken om att motorbyggande, det hade jag faktiskt på känn.
Mm.
Men nu är det
kul
så här,
att liksom bygga upp någonting.
Jag tror att det sprätter i Kalle och mig. För vi vet nämligen inte hur det gick i det här spelet än. Så jag tror
precis
att vi är redo för att börja prata om spelet. Förlåt, nu trampade jag på Tusse här.
Ja, det kom en liten ljudsignal från vår lilla gremlin. Ja, vi har ju som nämndes i intro till podden spelat spelet Rear Window. Sen kan man dra vilka skämt man vill om just det namnet. Jag tror att vi har ett par stycken på lager som kanske dyker upp lite senare.
Vi försökte göra det innan inspelningen. Vi får se om de kommer en dag.
Ja, och spelet är baserat på Hitchcocks film med samma namn. Där fyra stycken personer i ett lägenhetshus blickar över gatan till ett annat lägenhetshus och ska lista ut, har det begåtts ett mord? Och det är det vi har försökt göra under spelets gång. Jag som regissören har suttit på facit och försökt ge ledtrådar. Och alternativt, om det begåtts ett mord, försöka kommit undan med det mordet. Och om det inte begåtts ett mord så vill jag att spelarna som då spelar de här personerna som sitter och är lite privatdeckare.
Det är vi.
Precis, det är Åsa och Kalle. Att ni ska gissa alla rätt. Och nu har vi kommit fram till dag 4. Och om det har begåtts ett mord...
Dag 4 är sista dagen, kan vi ju...
Precis, dag 4 är sista dagen. Om det har begåtts ett mord så vinner jag som regissör. Om det är 6 eller 7 av 8 korrekta gissningar, men mordet är inte ett av dem. Om det har begåtts ett mord så vinner privatdeckarna. Om det är 7 eller 8 korrekta gissningar och mordet är ett av dem. Om det inte begåtts ett mord så vinner vi allihopa om det är 8 korrekta gissningar. Och under dag 3 så lyckades Åsa och Kalle skrämla ihop 3 av 8 korrekta gissningar. Och nu ska vi räkna och se hur det gick för dag 4. Då ska vi se.
Om du inte vill hålla oss på halster lite till. Är du redo?
Nej, jag tänker att jag har gjort det tillräckligt länge. Så jag ska räkna lite snabbt.
Jag ser hur du sitter och studsar här.
Vi hamnar på 4 av 8 korrekta.
Så att jag är rasande. Det här är en travesti.
Jag tycker ändå att det finns något vackert i att vi gick från att ha 2 poäng dag 1, 3 poäng dag 2, fortfarande 3 poäng dag 3 i och för sig, och sen 4 poäng dag 4, att det, vi har ändå ökat lite, känns det som, eller?
Uppåtgående formkurva.
Uppåtgående formkurva, även fast
förlåt,
du tycker att alla ska...
Förlåt, 5.
Yes!
Oof.
Nu gick vi från min formkurva, så att nu är jag arg.
Så att det vi kan säga är att i det här samarbetsspelet har vi allihopa förlorat. För att det har inte begåtts ett mord. Vi kan börja där. Inget mord har begåtts.
Vi är alltså bara stalkers.
Ni är bara stalkers. Ni har stått och, vad heter det, fönsterflämtat utanför helt oskyldiga personers lägenheter. Och sen har ni också gissat fel på vad de har hållit på med.
Så det vi har upplevt som spelmässig glömskhet från Jens... Är alltså bara...
Det är ett försök att hjälpa till. Ni har tolkat det som att jag har försökt liksom dölja någonting och komma undan med någonting. Men jag har bara försökt hjälpa till.
Vi kan ju dra lite grundförutsättningar för spelet. Så att i spelet, som det förhoppningsvis har framgått, så är det en person. Du sa att det var ett 4-spelarspel, eller
hur? Upp till 5. 3 till 5.
Och då behöver man vara minst 3, vilket är hur många vi är idag, plus en hund.
Plus en hund.
Och då är en av personerna är du Jens, du är spelledare, men du har också spelat liksom alla de vi sitter och stalkar, jag och Kalle.
Ja, så att jag spelar ju liksom Alfred Hitchcock himself.
Ja, du är grann. Ja, så ser du det, ja.
Du är inne på samma som jag, låter som att Jens är huset.
Ja, jag ser det som att du är huset, möjligtvis hyresvärden. Du vill vara Alfred Hitchcock.
Ja, det står på min namnbricka här.
Ja, men det ser ju inte vi, för det är bakom din skylt. Så att,
precis, en hemlis som lömska människor har.
Ja. Vi tänker som att du är lägenhetskomplexet, så har vi tänkt.
Ja, och bakom min skylt som då visar, eller skärm heter det, bakom min skärm så har jag ett facit. Och det facit försöker jag förmedla till er.
Precis, och medans jag och Kalle då ska sitta och försöka komma på genom bilder som då placeras i fönstren, så ska vi försöka gissa vilken, vi ska ge varje lägenhet som har, som är 4 stycken, A, B, C och D. Vi ska ge varje lägenhet en person som bor där, eller ett par. Och ett attribut, alltså är det här en tjuv som bor här, en som är hjärtekrossad, en som älskar djur, en som är klumpig. Och så har vi lite olika attribut.
Ja, men absolut, och ett som ni satt helt rätt är till exempel i lägenhet A. Och som Åsa säger, det finns 4 stycken lägenheter, varje lägenhet har 2 fönster, så att det kommer spelas ut 8 kort per dag. En som ni satt rätt tidigt, relativt tidigt, är polis. Mannen bor i lägenhet A. I första dagen så gissade ni på att det var Miss Lonely Hearts som var heartbroken i lägenhet A. I dag två så gissade ni att polismannen bodde där, men att han var en tjuv.
It made sense.
Det ligger i tiden.
Ja.
Precis. I dag tre så satt ni där. Det var liksom polismannen som var heartbroken.
Och man kan ju, jag vill bara säga, jag vill ändå motivera min och Kalles att på sätt och vis att vara heartbroken kan vara att vara en tjuv, alltså, eller man har fått sitt hjärta stulet. Alltså, jag tycker att det finns anledning till att vi blandar ihop de här.
Ja, jag tycker vi ger oss själva ett rätt eller två för det.
Vi får ett skuggpoäng.
Ja, från regissörens sida så kan jag ju säga att, att enbart ha 8 kort och veta om att man måste spela ut alla de 8 korten gör det förvånansvärt knepigt att träffa rätt på en del av de här attributerna specifikt, för att en som jag försökte förmedla många gånger, ett fåtal gånger, det var att songwriter som bor i lägenhet D är en gardener. Och jag kände liksom inte oftast att jag hade ett solklart kort som var det här är en gardener.
Framförallt så fattade vi ingenting. Och jag vill bara säga det, att bara för att man är en stalker betyder inte att man kan ta hintar.
Nej,
ofta,
det kanske är just därför man...
Ofta är det tvärtom.
Ja, fin poäng.
Ja. Jag vet inte vad jag vill komma med det här. Jag tror att jag försvarar oss på något sätt, men det är lite oklart.
Men ni trodde att det hade begåtts ett mord?
Ja, vi var övertygade för att det var massa bilder på koffert där. Och tänkte vi, koffertmord, det är ju en grej.
Vad är ett koffertmord?
Det är alltså när man separerar folks delar, alltså styckmord kallas det, när det inte är tidigt 1900-tal. Så kallas det för styckmord. Och, så att de, och då var det logiskt för oss att det var massa bilder på väskor och att de här väskorna innehöll kroppsdelar.
Det är kul att ni var inne på den logiken. Jag gjorde eventuellt misstaget och såg filmen som spelet är baserat på igår. Så jag hade de här liksom scenerna rätt färska i huvudet och det kom en spoiler till en film som spelades in 1954, så att om man vill...
Håll för öronen nu.
Ja, och om man vill skippa den så kan man hoppa fram 10-15 sekunder. I den filmen så är det ju Miss Thornton som befaras vara dödad. Och en av de sakerna som de använder för att komma in på det spåret är hur hennes man börjar skippa iväg olika kofferts.
Koffertmord.
Ja, så att det är kul att ni liksom är inne på samma logik som de var när de satt och spejade över gatan. Det jag försökte förmedla med dem, vänta, hon bodde i lägenhet B, precis. Så att om vi startar från dag ett, då spelade jag ut ett kort med kofferts på. Det var egentligen det enda jag hade som pekade åt hennes håll, för att hon liksom kopplas ihop i filmen med kofferts.
Du ville att vi skulle förstå personen, inte att vi skulle tro att hon var styckad och lagde väskor.
Och i dag två...
Vanligt misstag dock, vill jag säga.
Hände men absolut. Och i dag två så var det liksom ett porträtt på henne. Så då tänkte jag, men nu kanske jag kan visa att det är den... lägenheten hon bor i.
Och då vill jag säga att det var då vi började tänka, oh, hon ligger nog i väskan.
Ja,
det var ju där jag missade. Någonstans 75% in i spelet så insåg jag att det vi inte gör här är och sitter och listar ut om Jens verkligen döljer ett mord. Nej, utan att vi faktiskt kan gå på kulturella referenser och sånt där. Jag jobbade ju väldigt mycket utifrån förutsatsen att Jens i princip har mördat någon.
Ja, det kändes lite igen så när det liksom så här, det var ibland knäpptyst på en sida, så det gav inte mig heller så värst mycket liksom utrustning eller saker att gå på när jag skulle sen korrigera mina gissningar, för ni pekade väldigt mycket på den här, på er skärm så har ni ju allt ni behöver för att kunna peka och sen så här kommunicera tyst sinsemellan.
Ja, och det gjorde ju vi
från dag ett.
Precis, det gjorde vi hela tiden. Det positiva med det är om vi tror att att Hitchcock/huset har begått ett mord, så är ju det bra att vi kan hålla det här gömt. Men om Jens är på vår sida, vilket jag antar att du egentligen kommer vara 75% av gångerna, du vill att vi ska ha minst 7 poäng för att vinna själv, men det satt vi och tog bort helt från dig. Du kunde inte sätta dig in alls i hur vi tänkte, för vi satt och var supersneaky. Vi var antingen superuppenbara eller supersneaky och korrigerade åt sneaky-hållet väldigt mycket.
Precis. Men det var också liksom intressant att höra. Den diskussionen jag tog del av var intressant att höra när ni försökte diskutera har det begåtts ett mord och hur uppenbara ska ni vara med informationen ni delar, för att det kan påverka hur jag väljer att spela mina kort.
Du menar när jag satt och gjorde ljudet från Psycho och rörde den här knivbilden upp och ner. Var det det du tänkte på?
Ja, men typ så. Mm.
Jag tänker att mycket av det andra som Jens fick höra när vi spelade det här spelet var i stort sett att jag och Åsa pekade i smyg bakom en skärm och sa, vad tror du om den på den?
Det här kan man ju faktiskt dra en likhet. Spelet Mysterium är ju rätt snarlikt det här. Mysterium är lite Cluedo-hållet. En person är ett spöke som ska förmedla till resten av spelarna vart mordet begicks, med vilket vapen och vilken person det var.
Även där är spelledare då, som är spöket.
Ja, men precis. Och det som jag tycker var en skön känsla eller liksom skifte från det här spelet, där man egentligen mest sitter passiv som spöke och väntar på hur det ska gå eller hur kommer vi kunna klara ihop och vinna det här på slutet. Att de i det här spelet introducerade möjligheten att regissören skulle kunna vinna på egen hand genom att komma undan med någonting, tyckte jag var en väldigt snygg twist på den mekaniken, för att införa lite mer spänning i spelet generellt, men också lite mer, det var ändå intressant att sitta som regissör och höra den diskussionen ni hade och sen försöka använda den informationen. Jag kände mig lite mer aktiv som spelare i det här gentemot Mysterium.
Och det låter ju bra. För det finns, jag tänkte också verkligen på den kopplingen. Och sen så var det ett spel som du och jag tänkte på, Kalle, som jag alltid glömmer bort vad det heter, som heter något på M.
Åh gud, Mastermind, precis.
Mastermind, vi såg en liknelse med Mastermind. I Mastermind så ska man alltså, då sätter man upp pluttar så man får en färgkombination, och sen så får man svar på hur många av dem som är på rätt plats. Och sen ska man fortsätta och gissa och lägga och byta ut dem som man tror är fel. Och det finns en likhet med det här spelet, det bara att det görs i 4 dagar, ja, spelas i 4 olika dagar och görs med helt andra typer av komponenter. Mm. Men annars är det en liknande grund, att Jens berättar för oss dag 1 att ni har 2 rätt här. Vi har bara ingen aning om vad det är som är rätt. Så att vi behöver sitta och titta varandra djupt i ögonen och peka på saker på vår skärm beroende på hur mycket vi vill avslöja för Jens. Och försöka komma på vad tror vi är korrekt, för det ska vi ju kopiera till dag 2.
Ja.
Då vi får nya ledtrådar av
Och från dag 1 till dag 2 så gick ni från 2 korrekta gissningar till 3 korrekta gissningar. Så då måste man fundera på vad var skillnaden? Vad är det som, vad är den nya korrekta informationen vi har lyckats med?
Och egentligen så vet vi inte om det var, om vi hade rätt på dem vi trodde var rätt.
Nej, precis. Vi kan också ha blivit av med 2 korrekta och ha satt 3 nya korrekta.
Mm.
Nej, jag tycker ju att mycket av den nerven som faktiskt fanns i spelet kom utav det som Jens nämnde, att vi vet ju inte om han vill att vi ska klara det här eller inte.
Men nu tycker jag att vi var på väg in lite på komponenterna.
Ja.
Vad tycker vi om, för det är kort som spelas, vi har en spelbräda som består av 4 delar som representerar en dag var, som vänds upp när den dagen är aktuell. På det brädet så kan spelledaren spela ut kort som då är fönsterbilder som du kan välja antingen visa vad vi ser genom fönstret, vi stalkers, eller antingen dra ner jalousin för det.
Ja, rent liksom spelmekaniskt om man börjar där så tycker jag det var snyggt. Att ha ett bräde uppe på dag 1 som visar den informationen man får då, och just den här möjligheten att spela vissa kort dolda. Om man då vill komma undan med ett mord så kan man välja att vända ner vissa kort. Och om man bara har kort som inte passar så kan man också välja att vända ner dem. Sen tyckte jag också att det gav ju en möjlighet att bygga vidare på de ledtrådar man gav i dag 1. Genom att spela liksom nya kort dag 2 som på något sätt förhoppningsvis leder vidare i korrekt väg. Eller puttar in på ett nytt spår. Och sen tycker jag att de har fångat känslan, den här 50-tals filmiska känslan i estetiken, tycker de har fångat väl. Vad tycker ni om kompetenterna?
Jag vet inte, jag tänker på mycket av samma poänger som du berör där, Jens. Jag tycker estetiken tycker jag är helgjuten. Jag tycker det är, liksom, det är tjusigt att titta på.
Mm. Vad tycker ni nu på dag 4 där allting är uppvänt? Är det fortfarande liksom överskådligt, eller känner ni att ni tappade bort lite grann av... Ja, känner ni att ni kunde följa någon form av röd tråd genom de här 4 brädorna?
Jag tycker att det är överskådligt. Alltså, kommer man in i spelet nu och bara tittar, då ser det susigt ut. Alltså. Men eftersom att vi har vänt upp dem en dag i taget så tycker jag att man har en väldigt god översikt. Jag tycker att det är snyggt och enkelt. Alltså, så här, det är spel och sen så... Eller det är spelkort. Det är spelplan, spelkort. Och sen så är det de här attributen vi nämnde och bilder på personerna som bor i huset på egna små pluttisar. Och man har valt att, ja, som ni säger, jobba väldigt stilistiskt och försöka följa både filmen och årtiondet. Och det tycker jag att man har gjort väldigt bra. Det är ju ett ganska enkelt spel egentligen.
Mm.
Ja. Men man har jättedjup tack vare komponenterna som fortfarande hålls ganska enkla.
Ja, ja. Men precis. Det är en snygg och stilren presentation. Och just den där twisten med att det kan vara ett dolt mord gör att, som sagt, spänningsnivån stiger. Som regissör i det här fallet så hade jag nog faktiskt föredragit lite mer av Dixit-liknande kort. För att jag hade svårt att hitta, ja men hur förmedlar man en gardener på ett par få, jag kommer ha max 4 kort på mig, eller nej, det blir 8 kort per lägenhet. Så det är ett få antal kort man har på sig att förmedla både vem som bor där och vilken attribut den har. Så då vill man ju ha ett kort som förmedlar det på ett rätt enkelt vis. Och de jag upplevde problem med, och det ska man ju säga att det här är första gången vi spelar det, men det jag hade problem med att förmedla var just gardener och photographer med de korten som jag kände att jag hade tillgängliga.
Tolkar jag dig rätt där i att du skulle egentligen vilja ha liksom mer information i varje kort?
Ja, eller kort som är lite
imaginära.
Ja, ja, precis.
Lite öppnare,
ja,
i vad de uttrycker. Ja.
För nu är det ganska...
Det kan jag hålla med om.
Korten är ganska avskalade, kan man väl säga. Det är ju ganska simpla miljöer. Det är kanske en skugga och 2-3 komponenter eller en person med.
Mm.
Det är ganska avskalade kort. Så att ja, jag förstår vad du menar.
Ja,
Dixit-korten är ju lite mer... En katt äter en blomma i en vattendroppe. Mm. Alltså lite mer basat, kan man väl säga.
Ja, de gånger som vi, jag och Åsa, satt fast var väl de gångerna när vi satt och tyckte att det här kortet kan bara förmedla en idé.
Mm.
Eftersom vi vet att korten refererar antingen till någon av de 8 personerna som det kan vara. Det är 4 av 8 personer som faktiskt bor i huset. Hälften av personerna kommer att användas. Och vi har, hur många börjar med? 12 attribut.
Mm.
Varav 4 ska användas. Och många gånger så tyckte vi att det här kan bara peka på ett enda attribut.
Ja, men till spelets försvar och någonting som ändå underlättar det här är att man har 4 stycken specialförmågor. I filmen är 4 stycken huvudkaraktärer som är de som försöker lista ut om mordet har begåtts. Och de är även representerade i spelet som små kort med en specialförmåga där man kan aktivera det kortet för att få lite hjälp. Och en av de sakerna de kan göra, det finns 2 stycken specialförmågor. En är att man kan be regissören med en liten pil peka på det som regissören tycker är mest intressant, den mest intressanta aspekten på det här kortet. Regissören kan vilseleda och ljuga. Alternativt kan man använda Tom Doyles förmåga, inte att blanda ihop med Harry Potter. Hans förmåga är att man pekar på antingen personen som bor i lägenheten eller attributet som hör ihop med den personen. Och sen måste regissören säga om det är korrekt eller inkorrekt. Så på så vis har man ändå lite möjlighet att få hjälp med att liksom så här bena ut vad i det här kortet är det mest intressanta, eller har vi rätt i den här gissningen. Men det är en engångsförmåga.
Precis. Varje sån här förmåga kan användas en gång, och vi har 4 stycken och de är olika.
Ja.
Precis. Och då när vi ändå var inne på utseendet, så den här regelboken heter Player's Guide.
Ja.
Den ser ju väldigt snygg och stilistisk ut även den. Men det är du som har haft äran, som många kommer märka enligt tradition, att läsa reglerna, Jens. Hur var regelboken då?
Jag tyckte den var bra. Jag tycker också att det är en snygg detalj att man på framsidan av regelboken så får man den... I filmen så är huvudrollsinnehavaren sitter hemma med en brutet ben, och han har brutit benet genom att ta ett kort för den tidningen han jobbar på. I filmen så får man inte se varken tidningen eller bilden, så då var det kul att de har tagit chansen och gjort regelboken som ska likna just bilden / tidningen som han arbetar för.
Och regelboken är ju lite fotad som att det är en magasin också,
ja.
Så på baksidan har de liksom... lite magasinesk reklam för ett annat spel och så också. Så
och den kostar 25 cent.
Ja.
Så att det är ju överkomligt.
Det är pris.
Regelboken som jag visar lite snabbt här för Åsa och Kalle är ju också, den är liksom väldigt luftig skriven, det är lätt förklarat. Det som jag tyckte var lite knepigt första gången jag läste igenom, det var just hur man gör själva setupen. Alltså hur man ställer i ordning så att man vet att regissören har den informationen den behöver, spelarna har den informationen den behöver. Men jämfört med till exempel Mysterium så tyckte jag att den här setup-processen var mycket lättare ta till sig och genomföra det på ett sätt som kändes att det har blivit rätt. För i Mysterium, de första liksom, antalet gångerna som jag spelade det, så var jag lite osäker på, men är allting som det ska vara? Men här kändes det så här, ja men det här är som det ska vara. Och i slutet av regelboken som är typ 10 sidor lång, så har de också en väldigt logisk och snygg förklarad sätt att se, har vi vunnit och hur vinner man? Och sen har de också en liten FAQ på slutet som man kan använda sig av om man har frågor om vissa specialeffekter eller förmågor i spelet. Så att jag har svårt att se liksom vad man skulle göra annorlunda eller bättre med den här. Prospero Hall kan man väl säga generellt är väldigt bra på det estetiska och presentationen i de spelarna. Den designgruppen släpper och det här lever upp till den kvaliteten jag förväntar mig av dem.
Och vi kan ju säga att det är 10 sidor med mycket bilder.
Ja, det är liksom en luftiga 10 sidor. Ja.
Vi båda, jag och Åsa, har ju tagit till oss regelboken enbart genom Jens, vad heter det, muntlig tradition.
Mm.
Och det var väldigt få frågor på det liksom, utan det var väldigt klart och tydligt från början.
Ja, det enda liksom så här frågetecknet som man kanske behöver gå igenom mer än vad jag gjorde, det är ju så här, vad är skillnaden på om det om ett mord har begåtts eller inte? Vad innebär det för spelarna och hur man vinner eller vilken information man ska dela med sig av? Men rent spelmekaniskt liksom så här, först gör regissören spelar ut sina 8 kort och sen gissar spejarna på andra sidan gatan om de olika attributen av personerna. Det är väldigt enkelt.
Ja, och on that note, är det något vi känner att vi saknar från spelet? Något vi hade velat ha?
Ja, jag saknar som sagt kanske ett fåtal kort. Om de hade sprängt in, låt oss säga, 10-15 kort som hade varit lite mer spacad och lite mer liksom out there.
Lite kött, lite att ta av.
Ja, så att, för att då hade jag ju liksom haft alternativet att antingen spela dem face down och dölja den informationen, alternativt använda den för att ge lite mer öppen ledtråd istället för de här relativt slutna som jag kände att jag kunde ge med de korten som fanns nu.
Och vi var spelledaren saknades.
Ja.
Jag tänker som vi som satt som stalkers eller watchers, det jag kanske hade saknat, som egentligen mer handlar om mitt ego tror jag, så att det är nog inte jätteviktigt, det är ju just att veta och få en hint om att någonting var rätt men på fel plats. Mm. För att vi har ju 12 attribut att spela ut på 4 stycken, så det skulle vara nice att veta, ja nu tänkte ni rätt men den låg fel. Men det är nog mer någon sorts kombination av duktig flicka-syndrom och ego som gör att jag saknar det. Så jag tycker spelet är bra och starkt utan det också. Men det skulle vara det som kanske gjorde att man var lite mindre lost i början i alla fall.
Ja, låt oss säga att de hade gått från 4 stycken karaktär till 5 eller 6. Som hade gett 2 till liksom engångs specialförmåga att använda.
Uh-huh.
Som just hade kanske ger lite mer information om just, är det attributet eller personen som är korrekt från vilken dag?
Kalle, var det något du saknade?
Ja, det är väl lite andra sidan av samma mynt som Jens pratade om just med korten. Jag hade gärna sett mer informationspackade kort. Inte bara för att ge regissören flera möjligheter, utan också oss som tittar och ska lista ut då. Jag tror att det hade gjort roliga saker med dynamiken mellan de spelarna. Mm. För nu var det väldigt ofta, som sagt, vi tyckte att ett kort kunde bara referera till en sak. Och då var det ganska lätt att komma överens.
Mm.
Hade korten haft liksom flera separata spår av information i sig, så hade det också skapat mer utrymme för diskussion. Att jag tror att det här är viktigast. Och ja, med den specialförmågan som handlar om att peka ut något viktigt i kort, hade känts roligare att använda. För nu kunde det vara liksom, det fanns 3 saker i varje bild som att peka på. Så jag tror att det hade blivit roligare med den typen av kort som Jens pratar om. Lite mer, kanske Dixit-hållet.
På den linjen, det här är ju upp till 5 personer.
Mm.
Hade ni som spejare tyckt att det var gynnbart att vara 2 till?
Vi hade nog behövt kommunicera lite annorlunda. Jag tänker att det beror lite på vilka personer det är. Jag tror att det här kan funka olika bra beroende på vilka det är som kommunicerar. För att folk kommunicerar väldigt annorlunda och väldigt olika från varandra. Att det är en kritik som ibland läggs fram mot just kooperativa spel är att det är någon som lätt kan ta över och kanske styra åt ett visst håll. Så det är ju alltid en risk om man är fler. Det här med att peka och så kanske blir lite svårare att få igenom när man är 4.
Ja, för då ska man ju liksom 4 personer sitta på en rätt liten del av bordet tillsammans.
Och, och se lika bra och fatta vad det betyder när jag pekar på ett ansikte och sen en bokstav och bara, hur menar du det här? Å andra sidan så kanske det är bra. Vi kanske yppar mer för spelledaren då, vilket vi gjorde lite för lite den här gången.
Mm. Ja, det är sant. Jag tror att om man då hade spelare på maxantal, om jag tar liksom den extrema punkten, om vi nu är på minimumantal, så tror jag det hade gynnat det här som samtalsdrivande aktivitet, men inte nödvändigtvis som spel. Jag tror att det hade blivit svårare att spela det här på ett kul sätt om vi satt fyra pers och trängdes bakom några skärmen. Men just, och lite i kombination med om korten hade varit lite annorlunda, det hade kunnat skapa en roligare aktivitet, men inte på grund av att spelet blev bättre, utan för att vi hade roligare och mer att prata om vi var flera.
Vi hade interagerat annorlunda kanske.
Men jag tror i sin nuvarande form och så som korten ser ut, så tror jag jag hade inte föredragit det här med fler personer.
Nej, jag är samma. Jag tyckte att tre personer funkade liksom ypperligt. Men på den punkten är det någon, liksom, om man är inne på det du pratar om, kallar det här med, om vi hade varit fler, hade det varit lite mer av ett så här eftermiddagsspel med lite oinvigda eller liksom nybörjare till hobbyn?
Ja, med fler spelare så tror jag att det här hade kunnat varit ett lysande vinspel om man dricker vin.
Precis, vad jag tänkte på också.
Ja.
Som dricker vin.
Så, ja. Precis. Som spel för en lite större grupp som har ätit middag, så tycker vi att det här är ett lysande spel. Där man just vill ha fokus på samtalet och det sociala. Och om man är tre personer så funkar det också bra som ett spel för liksom, så att säga, gamers. Så gör jag lite, vad heter det?
Citationstecken, eller fnuttar.
Ja, i luften här runt om.
Kaninfnuttöron.
Så vill vi liksom lämna våra kära lyssnare med lite vad vi tycker om, vem det passar för och om vi är sugna på att spela igen.
En liten göttepåse. Jag är öppen för en göttepåse. Jag skulle absolut var beredd att spela det här igen. Var beredd. Det lät som att jag offrar mig. Jag skulle tycka att det var trevligt att spela igen. Jag skulle nog ta hem det och ha det i min hylla. Jag skulle kunna tänka mig att skaffa spelet och ha det i hyllan just för lite så after dinner. Med lite större grupper, med mina vänner som inte är så stora brädspelare. Skulle jag tycka att det var väldigt angenämt för. Jag tycker att det är väldigt roligt. Roligt tema är väl kanske taskigt. Men lite så här lagom klur. Och lagom snyggt. Och just det här med att det gäller lite diskussion. Inte ta spelet på för stort allvar. Nej. Så tror jag att det kan bli riktigt bra.
Ja. Ja, det påminner lite grann om den här Only Murderers in the Building-serien.
Just det.
Ja. Kalle, vad tycker du?
Jag är kanske inte fullt lika frälst. Jag skulle gärna spela det igen. Framförallt så känner jag att jag skulle vilja testa regissörsrollen också. För att ha spelat hela spelet. Det kommer inte att hamna i min hylla. För jag känner att det finns spel där som det här inte ersätter. Vi har redan varit inne på dem egentligen. Vi har pratat om Mysterium och Dixit. Mm. Och framförallt, för mig är det väl framförallt Dixit. Det är det jag plockar fram när jag vill spela det här spelet. Lite mer samtalsdrivande, den grejen. Men jag tyckte fortfarande att det var ett bra spel. Och om jag kommer hem till någon och som har dukat fram det så kommer jag att bli glad. Men det finns spel hemma som jag kommer välja framför det här varje gång.
Ja, för egen del så, jag kommer behålla det, jag vill spela det flera gånger. Och jag vill specifikt spela det när det faktiskt har begått ett mord. Först se hur man då
i
behöver...
I spelet. Vad bra, jag ville bara förtydliga.
Ja, regissören då faktiskt måste aktivt försöka dölja någonting. Mm. För det skulle vara intressant att se hur man då både använder korten i sig, men även specialförmågorna från spejarna. Så för min del så handlar det här nog på 7,5 som första intryck. Och,
är det här ett poäng nu du ger?
Det är ett poäng.
På en skala från 0 till 10?
Ja, 0 till 1000 hade varit lite lågt att sätta en 7,5 då. Men,
och därför undrar.
Ja, det är bra. Tydlighet är en dygd. Ja. Så 7,5 på en 10-gradig skala är nog min första intryck. För att jag tycker om, som sagt, både regelboken, presentationen i sig, komponenterna, känslan, den här... Att det kan vara ett samarbetsspel, att det kan vara ett mot alla, gör att det för min del lägger sig lite över Mysterium. Och också för att det är lite lättare att plocka fram och liksom komma igång med. Sen håller jag med Kalle om att om jag skulle välja det här mellan det här och Dixit, så det beror lite mer på tillfälle och spelgrupp, vilket jag skulle välja.
Ja, jag tror att jag är beredd att ge ett betyg idag. Och jag kommer använda en dejtingskala.
Mm.
Så att,
hur många red flags?
Precis. Med tanke på att handla om stalking så är det många red flags. Jag kommer hålla borta från det. Men jag tänker från specifikt blind date-skalan här nu.
Mm.
Från liksom, motsvarande noll är alltså man ser personen genom fönstret och vänder med en gång. Medan då så att säga högsta betyg, det är ju då ner på knä med en gång fram i ringen.
Mm.
Okay.
Aha, ringen.
Mm. Ja, ringen, den är med. Den är alltid med. Har inte du med den på dejter, Kalle? Nej, okej, okay, det är bara jag. Det är bara jag. Ja, och då tänker jag att det här är, jag är beredd att gå in och ha ett socialt samtal. Och vem vet vad som händer i slutet av kvällen. Mm. Där känner jag, där är jag med det här spelet.
Ringen kan stanna kvar i fickan, eller så kan den komma fram.
Ja, inte ringen riktigt. Utan,
men någonting annat som ska komma fram, ja, så vet jag precis inte om det här, den typ av dejter som jag brukar gå på i
nej,
alla fall.
Nej, men det är lite olika hur folk beter sig på dejt. Och det jag tycker om med det här spelet tror jag att jag redan har fått fram. Men jag tänker just vad det gäller, du var inne lite på spelgrupp där också. Ja, nej men jag tycker det är trevligt. Jag hade nog inget att tillägga egentligen. Jag tror jag har fått fram det.
Ja, Kalle?
Ja, nej men jag känner att jag får gå till min matskala. Och för mig är det här väldigt mycket det här. Utan att egentligen utnämna några extremer på den här skalan, så är det här väldigt McDonald's för mig i att ja, jag äter det. Det går bra.
Ja, men jag kan förstå den liksom här snabbmatskänslan.
Mm. För att det är inget en snyggt presenterad, snyggt förpassad produkt som funkar på det sättet den ska funka.
Lagom mycket liksom socker och fett i sig för att man ska bli nöjd för kvällen, men ingenting som håller en stadig hela dagen.
Nej, och ingenting som man liksom kommer skryta om att man har ätit. Att så här,
nej.
Wow, vilken grej. Det är inte liksom en gås i gåsfett.
Ja, nej, men jag fattar det.
Vilket jag misstänker är att skrytmat är.
Ja, jag antar det.
Är det ens mat?
Det säger något om min brist på tillgång till skrytmat, tror jag mest.
På den lite kanske förvirrade slutpoängen så kan vi ju avrunda det här poddavsnittet av Efterspelet. Podden som spelas in direkt efter spelet. Podden spelas också in i samarbete med spelbutiken Dragon's Lair och spelföreningen Smash. De kommer ni hitta mer information om i informationstexten där ni hittat det här avsnittet. Är det någonting annat vi vill skicka med oss? Eller skicka ifrån oss?
Ge oss en chans till om ni tycker det var stolligt idag.
Vill jag? Ja.
Det kan vara. We're just getting started.
Väldigt, väldigt barnsjukdomar. Ja. Men det är okej.
Okay. Och också tusen tack och puss och puss. Får man säga så?
Ja, det får man.
Ja, och ni hittar oss även på Efterspelet podd. Podd med 2D. Att Efterspelet podd på Instagram.
Ja,
just det.
Och man kommer ihåg att det är 2D eftersom bilderna som laddas upp på Instagram är i 2D.
Det är så jävla starkt,
Jens. Ja, 2D-podd, ja. Ja, det tog ett tag innan jag kom ikapp. Precis, jättesmart, Jens. Mm.
Så säger vi så.
Tack så jättemycket, hörni.
Ja, men tack, hörni själv. Ja.
Tack, tack. Efter.